Prostituerades med medlemskap. Något vi kommer uppmärksamma den 14 december. När vi blickar tillbaka på de nästkommande 10 åren som ligger framför oss. Eller när vi blickar framåt. Förlåt. Vad är det då vi bör prioritera? Om jag skulle nå den genomsnittliga medellivslängden i Sverige så har jag redan avverkat mer än hälften av mitt liv. Vad bör jag, vad bör du och vad bör vi som församling fokusera på? Vad bör vara vår ambition? Idag så ska vi fortsätta vår predikoserie från Romarbrevet med att gå till Romarbrevet 15 och vers 14-24. Där Paulus uppenbarar sin ambition med sitt liv och självaste syftet med hela Romarbrevet som vi har gått igenom. Låt oss läsa från Romarbrevet 15 och vers 14 och framåt och se vad vi kan lära oss som församling och individer när det gäller vår ambition, vad det är vi lever och dör för. Paulus skriver så här från vers 14: mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus, i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag satte en ära i att förkunna evangeliet, för Kristi namn ännu inte känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet: det som inte har fått budskapet om honom ska se, och det som inte har hört ska förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid haft glädjen att vara tillsammans med er. Vi har nu kommit fram till avslutningen av Romarbrevet. En bok som Paulus skrev för att ena församlingen i Rom under nådens evangelium. Och detta för att de skulle samarbeta med honom att nå det onådda Spanien med evangeliet. I introduktionen i kapitel 1 så har Paulus introducerat sig själv, sitt uppdrag och det evangelium han förkunnar, och sin önskan att besöka Rom. Som vi lagt märke till fanns det splittringar i församlingen mellan judiska och hedniska kristna som Paulus vill ena under evangeliet. Och för att ena dem så betonar han att evangeliet både är Guds kraft till frälsning men också till förvandling. Han har visat i kapitel 1-4 hur vi blir frälsta av nåd, och i kapitel 5-8 hur vi genom evangeliet ska leva av nåd. I kapitel 9-11 så har han gett ett försvar av Guds nåd både i förhållande till hedningar och judar. Och sen så har han skrivit om hur de och även vi kan vara en församling formad av nåd i kapitel 12-15. En församling som formas av en evangeliekultur där vi kärlek får bli som speglar på Guds kärlek till oss. Där evangeliet får förvandla våra liv så att vi lever ut Nya testamentets varandra texter. Och i texten för idag, i Romarbrevet 15, vers 14, så börjar avslutningen på detta brev. Där Paulus kommer fram till själva syftet med Romarbrevet. Varför han skriver detta livsförvandlande brev. Efter att ha verkat för att med evangeliet som grund få församlingen i Rom enad och formad av nåd, så vill han nu att de ska sluta upp med honom i hans livskallelse och ambition att nå ut och plantera församlingar bland dem som inte har hört evangeliet. Och detta borde också vara våran längtan som församling. Att vi mer och mer blir formade och förvandlade av nåd så att vi sluter upp i Paulus mission, som John Piper har kallat hans heliga ambition. Förra veckans bibeltext från Romarbrevet 15, vers 1-13. Den avslutade delen i kapitel 14-15 med hur svaga och starka kristna skulle relatera till varandra. De svaga var framförallt från en judisk bakgrund och kände sig bundna vid matlagar och judiska högtider som kristna idag ser som uppfyllda i Jesus. De starka kristna var framförallt från hednisk bakgrund. Men de inkluderade även Paulus och andra judar som förstod sin kristna frihet. Men Paulus uppmanade dem att inte döma de svaga kristna, utan istället att tänka på varandras bästa och uppbyggelse och ta emot varandra så som Kristus tagit emot oss till Guds ära i Romarbrevet 15, vers 8. Och grunden till detta, det är Guds löften i Gamla testamentet om hur både judar och hedningar som kommer till tro ska tillbe Gud tillsammans. Något som Romarbrevet 15, vers 9-12 betonar. Gud har lovat att frälsa människor från alla folk. Och målet med detta, det är tillbedjan. Målet, vilket vi här idag är en försmak på. Att människor från alla folk tillsammans ska få glädja sig i tillbedjan inför Gud. Och nu så får vi vara en försmak på detta. En försmak på det som väntar. Den oräkneliga skaran från alla länder, stammar, folk och språk som kommer sluta upp i tillbedjan inför Guds och Lammets tron. Det är detta som är Guds syfte för alla folk. Glädjefylld tillbedjan tillsammans inför Guds tron. Vilket underbart mål att blicka framåt. Amen. Halleluja. John Piper har i boken Let the Nations Be Glad sagt de välkända orden: mission är inte kyrkans yttersta mål. Tillbedjan är det. Mission finns därför att tillbedjan inte gör det. Tillbedjan är ytterst, inte mission, eftersom Gud är ytterst, inte människan. Så kyrkans yttersta mål är tillbedjan. Att förhärliga Gud och åtnjuta honom för evigt. Mission finns för att tillbedjan inte gör det. Så länge människor är onåda med evangeliet, så behövs evangelisation och vision. Och detta leder oss till dagens bibeltext, där vi ska lägga märke till tre saker. För det första, uppdraget som Paulus blir kallad till. För det andra, utförandet, hans strategi att nå uppdraget. Och sen för det tredje, utrustandet med samarbetet att utföra det här uppdraget. Trots att Paulus varit tvungen att skriva till de romerska kristna för att på grund av deras olikheter, åsikter och åtskillnader i sekundära trosuppfattningar uppmanar dem att bli enade i evangeliet. Trots detta så börjar han denna del med de underbara orden i vers 14. Mina bröder, vilket också inkluderar systrar. För min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap. Och att ni också kan förmana varandra. Han tror på dem. De visar på godhet. De visar på kärlek. Och är uppfyllda av kunskap. Och har förmågan att förmana och undervisa varandra. I kapitel 1, vers 8, så har han tackat Gud för deras tro. Och kära bröder och systrar, detta är något som vi som äldst i denna församling har att tacka Gud för er. Det är en sån glädje att se er godhet och kärlek till varandra. Och att se den kunskap som Herren har gett er och förmågan som ni har att förmana och hjälpa varandra på vandringen med Herren. Samtidigt som Paulus skriver detta så skrev han med frimodighet för att påminna dem om evangeliet. Guds nåds kraft. Den nåd som han själv har fått för sitt uppdrag. Och här står vi i församling och indirekt individer mycket att lära när det gäller vår ambition, vårt mål och våra prioriteringar. Så vi ska först kolla på uppdraget i Romarbrevet 15, vers 14-19. Här så kommer Paulus tillbaka till sin kallelse som han talar om i Romarbrevet 1. Att han blivit en apostel utsänd av Gud för att nå hedningarna med evangeliet. Så att alla folk kan sluta upp i glädjefylld tillbedjan för Gud. Det här uppdraget för det första är ett heligt uppdrag. I vers 16. Han skriver, jag är Kristi Jesus tjänare bland hedningarna. I helig prästtjänst för Guds evangelium. Så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot. Helga genom den heliga ande. Paulus använder här bilden av en gammaltestamentlig präst som var helgad åtskild för att bära fram ett offer inför Gud. Tidigare i Romarbrevet 12, vers 1 hade Paulus sagt till församlingen i Rom att tillsammans på grund av Guds nåd och barmhärtighet att frambära deras kroppar som ett, inte flera, som ett levande och heligt offer som behagar Gud är andliga gudstjänst. Och här så handlar det om tillbedjan. I Paulus predikandet av evangeliet för att nå hedningarna så liten präst i gamla testamentet så ska han föra fram dem till Gud som ett välbehagligt levande offer till tillbedjan. Frälsningen är inte bara målet, utan tillbedjan. Och låt oss glömma vår individualism. Här så är det hedningarna tillsammans, församlingen tillsammans, som blir ett levande offer i tillbedjan inför Gud. Ett heligt offer som Gud med glädje tar emot. Det är detta som Paulus uppdrag. Det är hans uppdrag att leda hedningarna folken, nationerna, stammarna till trons lydnad med syftet att tillbe Gud. Och detta uppdrag är också ett uppdrag som är i beroende av Gud. Han skriver i vers 17 till början på vers 19. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Paulus, han hade fått vara med om något fantastiskt. Där församlingar blivit startade i de större städerna i en större del av den dåtida civiliserade världen. Men han såg inte detta som något som han hade åstadkommit. Utan han sätter sin ära. Han skryter över Kristus och det Kristus har åstadkommit. I dessa verser så är hela treenigheten involverad. Där Paulus gick fram för att förkunna evangeliet så verkade Kristus mäktigt genom den helige andes kraft. Genom ord och gärning och tecken och under. Och något som karaktäriserade Jesus när han vandrade här på jorden, det var bön. Och detta var också som karaktäriserade Paulus. Hans brev är fulla med beskrivningar på hur han ber och på bönen. Han insåg att han omöjligt kunde göra verket. Att han omöjligt kunde utföra uppdraget. Utan det var Kristi verk i honom. Gud har valt det mänskliga medlet. Som är predikandet av evangeliet. Men vi människor, vi kan omöjligt ge andligt döda människor liv. Vi kan omöjligt öppna andligt blinda ögon. Det är ett Guds verk. Hur relaterar då Paulus uppdrag till oss? Vi är inte Paulus. Vi lever inte under samma tid som honom. Men också vi som församling och kristna kan förena oss i Paulus uppdrag och mission. Som är Guds plan och uppdrag. Ända från gamla testamentet att föra tillbedjare inför Guds tron. Att sluta upp i missionen. Att de som inte fått höra ska få höra. Och att leda människor till trons lydnad. Till glädjefull tillbedjan. Varför finns vi överhuvudtaget till som församling? Det är på grund av evangeliets frälsande och förvandlande kraft. Se dig omkring på din bror eller syster. Och se på evangeliets förvandlande kraft. Vi är inte några färdiga produkter utan mer att vi bär skyltarna arbete pågår, work in progress. Guds nåd är verksam att förändra oss. Precis som i församlingen i Rom. Trots våra synder och det vi brottas med. Och det är viktigt att vi hjälper varandra. Att vi bär varandras bördor. Uppmuntrar och växer i vår kärlek. Vad Paulus här vill göra i avslutningen på Romarbrevet är att få de romerska kristna att bli utåtfokuserade och sluta upp i Paulus uppdrag. Det är otroligt viktigt att vi växer mer och mer i en evangeliekultur bland varandra. Att vi inte försummar detta, men behöver också växa i en utåtriktad evangeliekultur där vi gör Jesus känd, älskad och ärad. Det som vår vision för församlingen säger, vi vill lära känna Jesus och göra honom känd bland alla folk. Vi är också kallade att sluta upp i Paulus heliga uppdrag i beroende av Gud. Vi kan inte frälsa, men i beroende av Gud må vi söka den helige andes verk att öppna hjärtan för evangeliet. Vi är inte Paulus. Vi lever inte på hans tid med allt det unika som hände. Men vi tjänar en levande Gud som är verksam, och han är specialist på att frälsa och förvandla hjärtan. Amen. Så låt oss söka Gud i bön att han skulle öppna människors hjärtan för evangeliet. Och att vi som församling och kristna skulle få vara del i att se liv förvandlade av evangeliet. Både här i Göteborg, Sverige och till jordens yttersta gräns. Och vi söker här i bön att han skulle göra det livsförvandlande verk som bara han kan. Må vi be för andra som involverar i att nå människor med evangeliet. Runt om i vårt land och bland folkslagen med evangeliet. Må vi tilltro till att Gud förmår att förvandla liv. Öppna våra munnar och berätta om Jesus. Världens hopp. Vi har nu för det första lagt märke till Paulus uppdrag. Också hur vi kan sluta upp i det. Låt oss för det andra lägga märke till utförandet. Paulus strategi att nå hedningarna. Folken med evangeliet. I slutet på vers 19 till vers 21 så står det. Paulus skriver: så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat evangelium. Jag satte nära att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet: de som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Paulus hade överallt predikat evangeliet. Från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien. Vilket är dagens Albanien och forna Jugoslavien. Och jag vill att vi lägger märke till tre saker utifrån Paulus strategi. För det första, hans pionjäranda. Att bryta ny mark. Att han satt sin ära, sin ambition, sitt mål i att förkunna evangeliet där Kristus inte var känd. Han ville inte bygga på en grund som någon annan redan hade lagt. Och med detta så betyder det inte att andra inte kan bygga på en grund som någon annan redan har lagt. Till exempel i första Korinthierbrevet 3 vers 6 så ser vi Paulus planterade, men sen han Apollos senare kom och vattnade den andliga planta som Paulus planterat bland de kristna i Korinth. Jag älskar att se Paulus prioriteringar. Han var ju beroende av Gud strategiskt. Där han först och främst prioriterade att nå dem som inte hade hört om Jesus med evangeliet. Om vi ser på världsmissionen så har vi evangeliska kristna inte samma prioriteringar som Paulus. Det har uppskattats att 400 000 människor jobbar med kristet arbete runt om i världen. Och av de som arbetar med detta så arbetar bara ungefär 3% av dem bland de 40% onådda folken som aldrig har hört evangeliet förkunnas. 97% av alla kristna arbetare som pastorer och missionärer går till platser som redan har hört om Jesus. Och det är inte fel. När det gäller givande till kristen verksamhet så uppskattas att kristna ger i snitt 2% av sin inkomst. Av det som ges så går bara 7% till missionsverksamhet i andra länder. Och av de här 7% så går endast en hundradel av det som ges till att hjälpa till och nå de 3 miljarder människor som inte har tillgång till evangeliet? Är inte vårt fokus snedvridet? Hur bör Paulus ambition att nå de onådda påverka oss som församling i vårt givande för mission? Hur bör det påverka oss i vårt fokus att utrusta och skicka ut medlemmar för att nå de onådda folken med evangeliet? Många av er som sitter här och har kvalifikationer som gör att ni kan komma in i länder som andra inte kan. Till exempel genom att ta ett arbete i ett muslimskt land där andra har svårt att kunna få ett visum, så skulle många av er kunna bo och verka för att nå ut med evangeliet. En del av oss kommer från länder som är fulla med onådda folk, som till exempel Indien och från Mellanöstern. Nyligen så träffade jag församlingsplanterare som arbetar i Ankara, turkiska kristna. En stad med nästan 6 miljoner invånare. Och i denna stad så svarar man att de uppskattar att det finns 8 små församlingar. Om vi jämför det med Sverige idag, så vore det som om det bara fanns 13 små församlingar i hela Sverige. Låt oss be att Herren leder oss hur vi som församling kan vara involverade med de yrken, med de bakgrunder och gåvor och vårt givande för att nå nationerna med evangeliet. Med flyktingkrisen så har många av de onådda folken kommit till oss här i Göteborg. En somalisk kvinna som kom till tro i ett annat land, hon berättar om hur hon bodde här i Göteborg utan att någonsin få höra evangeliet. Vem ska berätta för personer som henne om inte vi? Hur kan vi lära oss från Paulus prioriteringar även här i Göteborg? Låt oss be och samtala om hur vi kan växa i att nå de minst nådda i vår stad. Men må det inte stanna bara där, utan må vi berätta för dem. Och låt oss inte glömma svensken. Majoriteten av svenskar idag tänker nog att de har koll på vad kristen tro handlar om. Att det skulle ha att göra med moralism, att göra och att inte göra, att vara en god människa. Men det är inte nådens evangelium som Paulus förkunnade. De behöver höra evangeliet, och det är det vi är kallade till. Det andra vi kan se när det gäller Paulus strategi i områdena som nämns här i Romarbrevet 15 är, som vi läser om i apostlagärningarna, att han prioriterar att nå de större städerna. Han fokuserar på att nå ut till de största städerna i mindre Asien, i dagens Turkiet och dagens Grekland med omliggande områden. Det var inte det att han inte tyckte att landsbygden eller småstäder var oviktiga. Men genom att se en rörelse av församlingar planterade i de största städerna, så skulle det sprida sig även till småstäderna på landsbygden. Här har vi också mycket att lära oss av. Det är till större städer som till exempel Göteborg som människor flyttar och reser till för att arbeta och studera. Och detta ger fantastiska möjligheter för oss att evangelisera, lärjungaträna och utrusta personer som kommer flytta vidare till landsbygden, till andra städer och runt om i världen. Låt oss ta vara på denna möjlighet, och att i vår evangelisation, i vårt utrustande av kristna ledare och församlingsplanterare, prioritera församlingsplantering i nyckelstäder, både i Sverige och runt om i världen bland de olika folken. Varje år så blir jag kontaktad av många kristna som inte kan hitta en bibeltroende församling som tydligt predikar evangeliet och med övertygelsen att förkunna och leva ut hela bibeln. När det gäller runt om i Sverige. Jag känner inte till hur alla församlingar är i de här städerna. Men baserat på behovet av alla som hör av sig har svårt att hitta en församling, så gjorde jag en studie över var Sveriges invånare bor. Och min slutsats var att om bara 5 församlingar skulle planteras eller förnyas av Bibeln och evangeliet, då skulle 80% av Sveriges befolkning kunna nå en sådan församling inom 1,5 timmars resväg. Vi har just nu 2 lärlingar i församlingen, Ronny och Jonathan, som sitter där, som vill plantera församlingen i 2 av de här 5 städerna. Och vi hjälper en bibelstudiegrupp i 1/3 av dessa städer. Tänk om vi med Guds hjälp och samarbete med andra församlingar kunde se församlingar plantera i dessa städer de 3 nästkommande åren. Och tänk om vi inom några år i samarbete med andra församlingar och kristna kunde se ytterligare församlingar planterade och förnyade i de 2 andra städerna. Tänk om några ibland oss kunde flytta för att hjälpa till och se församlingar planterade på dessa platser. Vilka uppoffringar är vi som församling villiga att göra när det gäller att skicka iväg medlemmar och att finansiellt prioritera att stödja församlingsplantering och församlingsförnyelse i strategiska städer i Sverige och ibland de onödiga folken runt om i världen? Det sista vi ser när det gäller Paulus strategi, det är motivationen för den i vers 21. Som stöd för varför han gör detta, så nämner han inte sin upplevelse på Damaskusvägen som man kan tänka sig. Utan han går tillbaks till Gamla testamentet genom att citera Jesaja 52, vers 15. Så Alex läste, det var sista versen han läste tidigare under textläsningen. Där det står, de som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Fortsätter vi att läsa texten som kommer efteråt, så kommer vi till Bibelns mest kända profetia om Jesus. Jesaja 53, som handlar om Messias, den lidande tjänaren. Hur Jesus själv frivilligt led, tog på sig straffet som vi förtjänar för att rädda oss. Och hur han inte bara skulle dö, utan också uppstå. Du kanske är här idag och undrar varför allt detta snack om uppdrag och prioriteringar. Detta pekar tillbaka till det största uppdraget och den största uppoffringen. Nämligen att Gud själv blev människa. Och detta för att dö i vårt ställe. Så att du och jag som förtröstar på honom och endast honom blir räddade från det straff vi förtjänar till en underbar evighet med Jesus. Han har dött för syndare såsom dig och mig för att vi genom tron ska få kliva in i evig glädje med honom. Detta är underbara nyheter. Skulle du vilja förstå den uppoffring och möta Jesu livsförvandlande kärlek, så prata gärna med mig eller någon annan efter gudstjänsten. Vi har nu lagt märke till för det första Paulus uppdrag, för det andra utförandet av uppdraget med Paulus strategi och prioriteringar. Låt oss för det tredje och sista se på utrustandet. Syftet med Romarbrevet. Hur Paulus vill att de romerska kristna ska sluta upp med honom och nå vad som på den här tiden var det onåda Spanien. Vi kan läsa om detta i vers 22-24. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Alltså för att Paulus varit upptagen med att prioritera att nå de onåda hedningarna. Men i vers 23. Nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år efter att besöka er. När jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit. Efter att först en tid haft glädjen att vara tillsammans med er. Vadå? Inte någon uppgift i dessa regioner. Har alla onåda blivit nådda? Nej. Men Paulus har med Guds hjälp fått se församlingar planterade i de största städerna som nu är verksamma för att nå deras omgivningar. Så på grund av Paulus uppdrag och kallelse, på grund av hans strategi att nå de onåda hedningarna med evangeliet i de större städerna, så vill han nu komma till Rom på sin väg till det onåda Spanien. Han vill också på sin genomresa predika evangeliet i Rom och uppmuntra församlingen där. Och här så ber han som en pionjärmissionär att de ska utrusta honom för resan till Spanien. Och med Spanien, det motsvarar dagens Spanien och Portugal. Att utrusta kan framförallt betyda att stötta honom finansiellt och med provision för resan. Men det kan också betyda att utrusta honom med medarbetare för att hjälpa honom. Författaren Thomas Schreiner har skrivit att Paulus förmodligen var i 60-årsåldern. När han skriver detta. Och att man i Spanien på den här tiden troligen främst talade latin. Så tänker en 60-åring har ambitionen att gå till ett onått område som talar ett annat språk. Kanske du börjar närma dig 60-årsåldern eller har blivit 60 eller mer. Än så är det inte för sent att sluta upp i missionen. Vi här i GVK har en uppgift att utrusta. Vi har just nu glädjen att få utrusta två lärlingar som vill plantera församlingar. Och jag för just nu samtal med tre andra personer som visat intresse att kanske också bli lärlingar med längtan att få plantera församlingar. Vi har församlingsmedlemmar som just nu pluggar teologi med längtan att få tjäna Herren. Hur kan vi som församling genom våra uppoffringar vara med att träna, utrusta, sända iväg och stötta ekonomiskt några av våra medlemmar som församlingsplanterare, missionärer och ledare för att likt Paulus prioritera att se församlingar planterade och förnyade i strategiska städer? Det kommer att vara kostsamt både ekonomiskt och när det gäller att skicka iväg människor. 10 år i vår församlingshistoria har passerat. Hur vill vi att de nästkommande 10 åren ska se ut? Är vi här för att bygga ett GBK-rike? Eller är vi här för att bygga Guds rike? Vad kan vi som församling lära oss från Paulus prioriteringar? Och vad kan just du som kristen lära dig från Paulus heliga ambition? Vad är det du lever och dör för? Om du ser tillbaka på ditt liv på ålderns höst, vad kommer då ha varit din ambition? Det du levt för? Och en viktig grej är att vi ska inte försumma där Gud har satt oss nu. Herren har alla kallat oss till olika saker. Kanske några av er har en börda att utrustas och gå. Vi har alla blivit kallade att be och att ge. och tillsammans att stå med dem som går. Om du ser tillbaka på ditt liv, vad kommer då din ambition ha varit? Vad kommer vara din, min och vår ambition som församling att vara från denna dag och framåt? Jag skulle uppmuntra dig att söka Herren. Vad vill du med mitt liv? Hur kan jag förhärliga dig? Antingen är du tar hand om barn i hemmet, arbetar på Volvo eller Ericsson, eller åker till Nordkorea eller Saudiarabien eller till en annan stad i Sverige. Vad vill Gud med ditt liv? Låt oss söka Guds ledning för människors frälsning och Guds äras skull. Amen.